Ilska är ju också spännande, att man bara skrapar lite på det. Mm. Vad finns det för någonting bakom? Vad är det för behov som du inte tar hand om? Vad är det för känslor som är där bakom?
Jag vill sträva efter att komma bort ifrån det där att ens reagera med att bli arg. Jag vill välja glädje. Mm. Alltid i livet. Hej Maria!
Hej Elena!
Du är så fräsch och brun!
Vad härligt! Mm. Även om det var ju inte en solsemester, var det ju inte. Men det var härligt ändå.
Det ser ut som att du fjällar lite grann på näsan.
Och jag vet precis när den dagen var också. Det var en dag när vi tog en Uber-taxi in till Lagos. Mm. Och det var fint väder och vi var och käkade lunch. Och sen så satte vi oss på ett torg. På en servering där och satt där ett par tre timmar och drack lite gott vin i solen. Jag är helt säker på att det var då det hände.
Det låter helt idylliskt och helt fantastiskt.
Ja, det var väldigt fint. Vi hade inte varit i Portugal, någon av oss innan.
Nej.
Så det var ju nytt. Mm. Ja, men det var jättefint, det var vackert, det var liksom väldigt genuint, fantastiskt fina hus. Mm. Jag har liksom snöat in på det, märker jag på min Instagram-sida, för det är det jag lagt ut nästan hela tiden. Mm. Så det var väldigt vackert. Och vi bodde i en liten by. Ja. Då hyrde vi en lägenhet där. Så jag har varit ute och gått varje morgon ganska länge. Så här mysigt, sen alla barnen gått skolan. Och...
Mm. Du la ju till och med ut en bild på ett hus som du skulle bo i. Om du någon gång flyttade
dit. Precis, det gröna huset i Lagos.
Helt otroligt.
Ja. Så det har varit härligt.
Mm. Fint. Mm. Välkommen tillbaka då till Sverige.
Tackar.
Du kommer med hagel, snö och idag lite vår.
Ja, precis. Med lite regn. Så jag var ute jag var ute och gick en lång promenad innan vi träffades nu. Och jag märker att jag fryser liksom. Alltså jag blev kall.
Okej. Okay. Jag ska gå ut och gå efter att vi har spelat in idag.
Härligt. Jag var ute och gick med min före detta svägerska. Theresa heter hon. Alltså mina barns faster. Yeah. Hon och hennes man är här på besök. De var här igår kväll också hos oss. Och så jättetrevligt.
Mysigt.
Ja, det är härligt. Vi är så här jättegoda vänner.
Fint att ni kan ha en bra relation.
Mm, det var faktiskt, på tal om vi ska sätta hashtag sorg över detta. Så var det faktiskt en väldigt stor grej för mig när vi skilde oss, Brian och jag, 2005. Mm. Det var lite så här, vad gör jag med det här nu? Och hur kommer detta bli? Och så där. Men det var lite skavigt i början, precis var det. Men sen så hade vi liksom ett snack om det och bestämde oss för, nej men vi är ju vänner liksom. Mm. Och jag pratade också mycket med Brian om det. Att jag ville någonstans ha ett litet okej från hans sida. Att vi fortsatte ha kontakt. Så det har vi haft hela tiden. Mm. Och även jag och min nuvarande man har varit där 3 gånger och så. Så det är härligt. Och när de kommer hit så kommer de ju alltid till oss också. Mm.
Det är sådana saker man ofta kanske inte tänker på just i en separation. Att det är så många som blir drabbade i det.
Mm.
Också vänner man umgås med.
Ja, verkligen.
Vänner, familj, alltså. Släktingar.
Och ibland kan man ju inte, det beror ju på hur separationen är. Mm. Alltså sådär som mellan mig och min före detta, det var ju inget, alltså vi var inte osams eller så. Det var inga stora bråk, så att vi klarade av det. Men om det är infekterat och sådär, då blir det ju svårt för närstående, tänker jag. Och nära vänner, då behöver man kanske också, inte ta ställning, men man kanske, det blir svårt att kanske träffas båda, tänker jag. Nej, det är svårt. Ja. Nej, så hon finns kvar. Jag var där själv i höstas. Och det är ett ställe i världen där jag älskar att åka till. Och där jag verkligen återhämtar mig tillsammans med Theresa och Robinson. De heter. Men de råkade ut för någonting igår. Alltså de var, innan de kom hit igår kväll. Vi käkade middag, så var de inne på puben och tog en öl, som de gör. Och så satt de där och då var det en kvinna där som satt och muttrade lite sådär. Och Theresa trodde först att hon bara var trevlig. Mm-hmm. Men sen gick hon förbi dem och liksom typ alltså skällde ut dem. För att alltså, ni kan ju inte ens prata svenska, vad ska ni göra här? Alltså, att de blev drabbade av ett rasistiskt uttryck.
Men Gud.
Ja, det var väldigt märkligt. Uh-huh. Men så kan det vara.
Ja. Jag blev helt ställd nu.
Ja, precis. Jag har
aldrig hört innan.
Nej, det är lite spännande. Mm. Jag var faktiskt och handlade igår i en butik här i Nässjö.
Mm.
Och jag råkade gå förbi den här mannen 2 gånger under min lilla shoppingtur där.
Jaha. Den mannen som skällde ut dem?
Nej, det här är en helt annan man. Jag vet inte vem det var, men det var en specifik man. Han stod och pratade med två olika personer. Yeah. Så här. Och de två gånger gick förbi, alltså han stod högljutt och liksom verkligen så här. Åh, den här jävla regeringen, och det är inte konstigt, och människor kommer hit och de kan inte prata svenska, och de kan inte skilja på siffror och bokstäver, och verkligen så. Jag tyckte det var obehagligt.
Verkligen.
Och jag sa ingenting heller.
Men blir man inte lite, jag ska inte säga rädd, men att man väljer ju lite vilka strider man ska ta.
Ja, men man behöver ju inte ta det som en strid. Jag ångrar det. Jag tror jag visade det med min kropp och mitt ansikte att jag reagerade. Det gjorde jag för jag såg att han såg det. Men ibland kanske man också behöver säga någonting.
Ja, men jag tänker alltid att jag har barn och att jag blir så orolig för att om jag skulle säga någonting i olika typer av situationer, att man inte vet vad det är för person man har framför sig.
Mm. Nej, det är
vad
klart.
Är de kapabla till att göra?
Det är klart att det kan bli så. Jo, men det är ju, då, det är klart, rädslan där. Nej, men det brukar jag prata mycket när jag är ute och föreläser om arbetsmiljö / kränkande särbehandling. Så brukar vi prata mycket om det. Just att vi behöver jobba så att vi inte skapar tystnadskulturer på arbetsplatser. Att vi behöver liksom jobba på att våga säga ifrån eller våga säga till om någonting är fel. Eller våga säga och liksom lägga sig i om vi ser att någon annan blir drabbad.
Ja.
Men det, ibland finner man sig inte riktigt.
Nej, men jag vill tro att en sån situation skulle jag nog valt att inte säga någonting i, eftersom att det inte, jag upplever inte av det du berättar att någon på riktigt far illa.
Nej.
Men däremot om man hade sett att någon blev slagen eller alltså liksom att det är där man vet att här far någon illa, det här är liksom allvarligt på riktigt, då vill jag ändå tro att jag skulle göra någonting.
Ja, det tror jag att det skulle med.
Ja, jag såg faktiskt förra sommaren, då parkerade jag min bil i stan och då såg jag ett gäng som drack alkohol och det var uppenbart att de inte riktigt var nyktra. Och de var på en äldre herre och bråkade och höll på att dra i hans jacka och typ sådana grejer. Jag tror att de på något sätt kände varandra, men det var ändå så här, det blev liksom obehagligt, så pass obehagligt att jag inte ville gå ur bilen. Och man såg att människor gick över gatan och inte ville gå förbi och så. Men då ringde jag faktiskt till polisen.
Mm.
Så då satt jag kvar och såg att inte någonting allvarligt hände med den här mannen tills polisen kom och liksom ingrep eller så.
Ja. Nej, men jag tänker det är ju också alltså, viktigt att stå upp för sig själv.
Ja.
Och det jag tror på och det jag tycker är viktigt. Och det är inte säkert, vi kan inte ändra någon annan människa genom att vi säger ifrån. Men att om det är någonting som tar i en när man hör någonting eller sådär, så är det ändå viktigt att stå upp för sig själv. Vi pratar fullbordan i sorgbearbetningsspråk, men det är också viktigt att fullborda för sig själv.
Ja,
liksom.
Precis. Men jag tänker att det passar rätt bra in idag. Jag har ju idag med mig en bok.
Ja.
Det brukar inte jag ha.
Nej.
Nej. Och jag har ju landat i lite insikter som vi poddade sist.
Mm.
Som jag tänkte att jag skulle dela med mig av idag lite.
Absolut.
Och du frågade, är det där min bok? Så jag antar att du antingen har den här boken
också.
Ja, det
har jag. Jag har det.
Eller att, eller jag vet ju att du har koll på det här. Men jag läser en bok som heter Non-Violent Communication. Som är skriven av Marshall B. Rosenberg.
Och han är också grundare till Non-Violent Communication. Mm. Det här sättet att kommunicera.
Ja, men precis.
Och jag tror att han är född 1934. Var han född och dog 2015.
Ja, du ser, du har mycket bättre koll på det här än mig. Jag är ny i det här. Men du log ju lite när jag berättade om det här. Eftersom att vi har ju pratat om sådana här saker mycket tidigt.
Ja.
Just också eftersom att jag kom ifrån väldigt mycket hat. Och mitt sätt att kanske kommunicera inte alltid var non-violent communication.
Nej.
Utan jag tog mina strider och jobbar ju med det, att inte behöva göra det hela tiden.
Precis. Non-violent communication kallas också ibland för giraffspråket.
Mm.
Det kan hända att någon av er som lyssnar har hört det istället. Kallas för det i Sverige. Och jag har hört att det kallas för giraffspråket för att det här handlar ju om att uttrycka känslor och uttrycka behov. Och någonstans tala från hjärtat kan man ju säga, istället för att slå och attackera.
Precis.
Giraffen är det landgående djur som har det största hjärtat. Och giraffens hjärta kan väga upp mot 14 kilo, har jag hört.
Mm.
Så det är fint, giraffspråket.
Verkligen, ja. Och jag har inte kommit mer än till kapitel 5 än. Men det som är min sammanslagning hittills är ju att non-violent communication handlar om att den personen som säger någonting till dig kommer utifrån att man har kanske ett eget behov i det man säger. Mm. Eller en väldigt stark tro eller kunskap.
Mm.
Eller en rädsla.
Mm.
Så att det man kommunicerar ofta då kanske negativt kommer just därifrån.
Mm.
Du får rätta mig om du har en annan upplevelse.
Så. Mm. Ja. Det finns ju en kommunikationsmodell i non-violent communication. Där man uttrycker, man utgår från en situation kan man ju säga.
Ja.
Som har hänt och där man sen uttrycker en känsla och ett behov. Och sen ett önskemål om hur man skulle vilja prata om det.
Mm. Jag är ju på kapitel 5 nu som är ansvar för våra känslor.
Mm.
Vilket passerar rätt så bra just när man pratar utifrån sorg också. För där pratar vi också väldigt mycket om att man ska ta ansvar över sina reaktioner i sorg.
Ja, precis.
Och då pratar man ju väldigt mycket om här just... Alltså det står att det finns 4 olika alternativ då att ta emot negativa budskap. Och det första alternativet är att man då skuldbelägger oss själva.
Mm.
Alltså om jag skulle säga, här i boken så är exemplet, du är den mest själviska människa jag någonsin träffat. Om jag skulle säga det till dig, då skulle du reagera med, oj då, jag borde ha varit mer omtänksam.
Mm.
Alltså att du börjar tänka på vad du skulle gjort annorlunda. Ja. Och sen så då är de andra, att man skulle belägga andra, och den kan jag ju signa upp på jättemycket. Att man lite går till försvar kan man ju säga. Då är det att du har ingen rätt att säga så där. Jag tar alltid hänsyn till dina behov. Det är du som har ett stort ego.
Mm.
Och 3 är att ta kontakt med vad vi känner och vad vi behöver.
Mm.
Och den kan jag också signa upp väldigt mycket på för mig själv. För den har jag försökt mycket med. Och då gör man mer att när jag hör dig säga att jag är den mest själviska människa du träffat, känner jag mig ledsen för jag vill bli sedd. För att jag verkligen har försökt ta hänsyn till vad du vill.
Mm.
Och den fjärde då är ta kontakt med vad andra känner och behöver. Och den var lite så här ny för mig.
Mm.
Och då är det att man svarar istället då, känner du dig ledsen för att du vill ha mer hänsyn till vad du föredrar? Alltså att man tänker utifrån vad är det som gör att personen har sagt det den har sagt precis.
Mm.
Vad är det för känsla, vad är det för behov personen vill förmedla.
Mm.
Den blev ny för mig.
Mm.
Jag tänker ofta på den andra personen men jag har aldrig gjort det i en situation där jag har själv fått motta någonting. Nej. Alltså en kritik eller något negativt eller så.
Mm.
Utan då har jag antingen har jag ju då gått till motattack, alltså att jag ska försvara mig själv, att jag håller inte med. Eller så har jag försökt att sätta ord på min egna känsla och upplevelse kring det. Så att det landade väldigt tydligt hos mig att just det här när man inte vill då, alltså när man vill ha non-violent communication, att också våga tänka på, okej, men vad är det personen vill förmedla här? För att det den säger kanske inte är det som den menar.
Mm. Jag vet, jag pratade om det här ganska många år sedan. Jag kommer inte ihåg var jag var och jobbade någonstans. Men vi började prata om det här sättet att kommunicera.
Mm.
Och då var det en man där, kom ihåg, som uttryckte ungefär så här. Alltså det här, han tyckte det var så mesigt att hålla på och prata om känslor. Men då var det en annan man i publiken. Han sa så här, nej, vet du vad, jag tycker det här är jättemodigt, sa han. För det är ju också det, att liksom våga också.
Precis.
Uttrycka mina känslor och mina behov till en annan människa. Det kan ju också få en känsla av att man, det känns lite mer sårbart.
Ja, men det gör
men
det.
Egentligen är det ju då vi är starka och modiga, tänker jag.
Men det var så häftigt för det var en situation, jag berättade den innan vi började spela in här innan. När jag var på det här kapitlet så förra helgen, då hade jag gjort köttfärssås och spaghetti. Och jag hade gjort så mycket köttfärssås att det skulle räcka för hela helgen så jag skulle slippa laga mat hela tiden till bara lunch. Så. Och då gjorde jag den och sen åkte jag iväg och var borta några timmar för jag skulle göra lite ärenden. Kommer hem och så har då Erik gjort mat till de små barnen. Helia vill inte äta det, hon ville ha något annat. Och Francis och Julia äter inte jättemycket mat. Men Erik hade ju då valt att värma hela den här stora kastrullen med köttfärssås. Istället för att då plocka ut det här lilla han bara skulle ha till de två.
Ja.
Vilket jag går igång på.
Mm.
Och det måste jag ju såklart säga. Så jag säger till honom, jag bara, du har väl ändå inte värmt hela den här stora kastrullen med köttfärssås? Varpå han säger, jo. Jag bara, men det gör man ju inte. Man värmer ju bara det lilla man ska ha.
Ja.
Det är ju liksom inte bra för maten att värma upp den så mycket. Och han bara, det visste inte jag. Alltså, han är så obrydd.
Ja.
Och vilket också triggar ju mig då. Hur kan man inte bry sig?
Ja, du vet. Eller hur kan man inte veta det?
Eller hur kan man inte veta? Ja, precis. Och då var jag ju på det här kapitlet. Så att jag hann ju säga de här sakerna. Men började då reflektera också. Över att, vad är det egentligen som jag går igång på här så mycket? Och då tänkte jag utifrån det att man förmedlar någonting utifrån en rädsla, eget behov, kunskap eller tro eller vad det kan vara. Och då kom jag ju på det att jag säger ju detta på grund av att jag har kunskap om näringen i mat och, och liksom vad upphettning gör och ja, alla sådana saker. Medans Erik har ju inte den kunskapen eller ens bryr sig om det. Han äter ju hemskt gärna pizza varje dag om han skulle få göra det. Alltså så, han bryr sig inte om det.
Nej.
Så att då var det ju lättare för mig att sen hämta hem lite av det där. Att bara så här, inte då skapa en jättestor situation kring det.
Ja, visst.
Så det var väldigt häftigt att få den insikten. Vad och börja
kul
se.
Att du kunde liksom ta
ja, det. Ja, så jag hann ju säga alla de här sakerna. Jo. Så att det var ju redan igång. Men jag kunde ändå hämta hem det efteråt sen. Och jag kunde också berätta för Erik om den här metoden. Och vad jag kom till insikt med och sådana saker. Sen han är ju så obrydd i sånt. Det landar ju inte hos honom på samma sätt hos mig. Men det var ändå häftigt att känna den skillnaden.
Men jag tänker ibland att vi hamnar i det ofta. Att vi någonstans ska övertyga en annan människa om rätt eller fel. Mm. Eller hur?
Ja.
Sen, rent faktamässigt så har du ju rätt. Alltså vad gäller maten och näringen och allt det där. Mm. Men att vi hamnar istället för att. Alltså hur känns det? Eller att vi bara kan få prata. Det spelar väl ingen roll om vi känner olika?
Nej.
Eller hur?
Nej, och jag har alltid tyckt att det är okej.
Ja.
Men jag har varit väldigt noga med att berätta min känsla.
Hur det ska vara.
Ja, men min känsla och hur jag vill ha det.
Ja, precis.
Det har jag alltid varit.
Ja.
Nej, men den är jättespännande faktiskt. Och jag läser lite varje dag och kommer till nya insikter hela tiden. Och du berättade ju för mig om en man, Kai
Pollack,
som hade kurser i detta.
Ja, han utgår ju väldigt mycket från det här, non-violent communication, och har ju skrivit böcker också. Och jag pratade med dig om den här filmen Så som i himlen.
Ja, just det.
Det är jättemånga år sedan den kom, men den är fantastisk. Och den utgår ju bara, alltså det är ju rädsla och kärlek. Och det är så spännande. Titta på den nu när du har de här kunskaperna.
Ja, jag ska göra det.
Ja. Jag berättade för dig att jag och min man var, det är också ganska många år sedan vi var och lyssnade på Kai Pollack i Stockholm. Jag kommer inte ihåg var, det var nära Berns tror jag, kommer inte ihåg vad det heter nu. Och det var jättemycket folk i publiken.
Mm.
Och han pratade ju mycket om det här med att välja glädje och liksom små saker som irriterar oss. Är det verkligen värt det? Och jag menar, han pratade mycket om detta då. Och så satt en kvinna bredvid mig och helt plötsligt så böjer hon sig fram mot mig. Så här, och jag visste inte vem hon var. Så bara, han tror att det här är så jävla enkelt, men det ska jag tala om att det är det fan inte. Och jag blev okej, men det kanske är bra att du är här ikväll då. Hon jobbade som bilskollärare, gjorde hon också, kommer jag ihåg. Ja. Nej, det var spännande, men jättebra. Han är jättemysig att lyssna på.
Jag har en klient som går hos mig nu, som har väldigt mycket kunskap själv och sådär. Så vi har väldigt spännande samtal. Så. Men då så hade vi ett samtal där personen landade i en väldigt viktig insikt, för att en förälder var på plats och personen kunde då spegla beteenden på sig själv och hur föräldern gjorde, och det blev så tydligt när personen såg hur föräldern gjorde, för vi hade pratat om det. Och den här personen är uppvuxen och har med sig om att man ska vara lite smidig och så länge du är glad så löser sig allt, lite så. Så att om man bär en sorg eller det någonting, så har den här personen alltid fått höra, men var lite smidig och glad så ska du se att det blir bättre. Och nu förmedlas detta också vidare till barn. Så det blev väldigt både roliga samtal men också väldigt liksom insiktsfulla, vilket fick mig att börja fundera på över just det här med att vara arg. För att jag säger väldigt ofta till mina barn, när jag har sagt någonting många gånger och jag känner att det inte riktigt når fram, då blir det alltid till slut att jag säger så här, men nu har mamma sagt det här så många gånger och lyssnar inte nu, då kommer jag bli arg. Alltså jag kan säga det många gånger varje dag.
Ja.
Det ska alltid sluta med att då blir man arg.
Ja, just det.
Och det kom ju från min uppväxt, för min mamma var ju alltid arg. Jämt och ständigt så var hon arg. Det fanns inget mellanläge. Antingen så hade man ingen relation alls, alltså ingen kommunikation, man pratade inte med varandra, eller så var det att man var arg. Vi kunde liksom aldrig bara vara bra. Alltså det fick aldrig vara bara bra. Så. Och det gillade jag så väldigt mycket när jag träffade Erik. Att då var jag liksom på en plats där jag var väldigt trygg med mig själv och min anknytning och allting. Och vi hade det bara bra. Alltså vi hade aldrig några bråk eller större konflikter. Alltså vi tyckte olika om saker och ting, men det var aldrig några problem. Det var bara bra. Vi skrattade upp, vi hade det jättebra.
Mm.
Jag trivdes väldigt bra i det.
Ja.
Och det är dit jag försöker liksom komma igen och sträva emot. Ja. Men det blev en så väldigt viktig insikt för mig just också när jag läser om non-violent communication. Att jag vill sträva efter att komma bort ifrån det där att ens reagera med att bli arg.
Mm.
Sen så kan det ju vara situationer där man kanske behöver bli arg.
Ja, alltså ilska är ju...
Typ som när Helia puttade ner Francis från trappen igår. För det är ju farligt på riktigt.
Ja, precis.
Men jag vill välja glädje.
Mm, precis.
Alltså allt det i livet.
Ja, men det är härligt.
Och bli mer enkel.
Jo, men just det där att välja glädje. Alltså jag tänker på något år sedan kom in en klient så här, och hon liksom morrade nästan. Ja. Hon var så arg. Och så tittade hon på mig och så liksom fräste hon nästan så här. Mm. Usch, vad du ser glad ut.
Ja, just det.
Och det var så här, jag var tvungen att tänka efter. Ja, nej men, jo men jag känner mig glad idag. Och då sa jag det till henne att jag har bestämt mig för att jag ska känna glädje varje dag. Och det gör jag och jag tar ansvar för det. Det betyder ju inte att jag är glad hela tiden.
Nej.
Men att välja glädje, det är ju en av titeln, en av Kay Pollaks böcker faktiskt. Att välja glädje. Det är fint.
Ja.
Det betyder ju inte som sagt att man ska vara glad hela tiden. Men det där med ilska är ju också spännande. Att man bara skrapa lite på det.
Mm.
Vad finns det för någonting bakom den här reaktionen ilska hos dig till exempel? Vad är det för behov som ligger där och liksom vill bli sedda? Vad är det för behov som du inte tar hand om? Vad är det för känslor som är där bakom? Det tycker jag är spännande.
Ja, jag försöker ju... Innan har jag har ju alltid tänkt att det har med min mamma att göra.
Mm.
Och grundmässigt så har det ju det. Men jag har ingen relation med henne längre. Jag har gjort bearbetningar på henne. Jag känner mig färdig med henne. Mm. Och ändå så kan jag känna mig så arg i vissa situationer.
Mm.
Men jag lyssnar på, nu ska vi se, Fallen jag aldrig glömmer.
Mm.
Med vad heter han? Aro. Lasse Aro.
Ja, just det.
Och då lyssnade jag på ett fall där det var en 12-åring som hade blivit skjuten. Hon var på fel plats helt enkelt när det var gängkriminella som skulle skjuta ner varandra.
Just det, var i Botkyrka.
Ja, precis. Jag lyssnade på del 2 idag innan jag kom hit. Och då, i hans podd så får ju de som har löst fallen vara med och prata. Och då var det en kvinna då som hade suttit med i rätten där som hade hand om det här fallet.
Mm.
Och hon sa att hon i rättegången var med om någonting hon aldrig trodde skulle hända.
Mm.
Och det var att mannen som hade fått de här vapnen som skulle ta hand om dem och se till att de försvann.
Mm.
Han hade då sagt att han ville hjälpa till att lösa det här. För att hans gräns gick vid när ett barn blir mördat.
Mm.
Han sa, jag är kriminell, har alltid varit. Men min gräns går när ett barn blir mördat. Det ska inte hända.
Nej.
Så han berättade om vilka vapen det var, vad han hade gjort med dem och allting. Och hjälpte till liksom att vittna och typ sådana saker. Vilket gjorde också att priset på hans huvud blev ju att han och hans familj kan ju dö på grund av att han gjorde det. Men för honom var det värt för att ett barn ska inte dö på det sättet. Liksom. Han vill inte vara en del av det.
Mm.
Och då när de satt i rättssalen så var den här 12-åriga flickans mamma och pappa med i rätten. Och då säger han öppet i rätten, och hon upplevde att det verkligen var från hjärtat, att han sa förlåt för att han hade varit en del av det. Han visste ju inte det förrän han blev kallad till det. Mm. De tog in honom. Så han hade ju bara fått vapen och visste inte vad de hade använts till.
Ja.
Men när han förstod det. Men han bad om ursäkt till föräldrarna. Att han hade varit en del i att deras dotter hade dött. Och att så ska det inte gå till.
Nej.
Så de fick en riktig ursäkt från honom. Även om inte det var han som hade skjutit.
Nej.
Och då bara fick jag en sån... Det högg liksom i mitt hjärta lite.
Mm.
För jag har aldrig fått en ursäkt från mina föräldrar.
Nej.
De har aldrig genuint tittat mig i ögonen och sagt förlåt för att vi orsakade Isoldes död.
Nej.
De har aldrig gjort det. Utan det enda som har hänt är att de har... Min mamma har ju egentligen inte sagt någonting mer än att det som har hänt. Och nu måste vi blicka framåt och gå vidare. Mm. Eller det var bara en olyckshändelse.
Mm.
Och min pappa har ju alltid suttit och... Alltså som ett mantra sagt vad det var som har hänt.
Mm.
Och att det är fruktansvärt och han har gråtit och liksom allting. Och sen också pratat om att... Ja, vi tyckte inte ni skulle skaffa 3 barn, men nu är det okej för mig att ni skaffar hur många barn ni vill. Alltså med de termerna.
Ja.
Och jag säger inte detta nu för att på något sätt svartmåla mina föräldrar eller trycka ner dem eller så. Men det blev bara en sån insikt för mig när jag lyssnade på det, att det där att få ett förlåt det är så himla viktigt för mig. Mm. För mig är det jätteviktigt. Och det kan jag se också tillbaka till konflikter som har varit mellan mig och Erik, övriga familjemedlemmar, alltså liksom sådana saker att alltså jag har nästan aldrig fått det där genuina förlåtet.
Mm.
Och det har jag aldrig fått från min mamma heller. Nej. Av alla gånger hon har ställt till med saker och ting under hela min uppväxt. Mm.
Men jag tänker lite på de här insikterna som du pratar om nu.
Mm.
För du inledde med att säga att jag, när det gäller din mamma då, att du har gjort bearbetningen och allt där.
Mm.
Men det, man jobbar ju också med tillägg.
Ja, absolut.
Eller hur? Ja. Och där är det ju viktigt att du kan göra det
ja,
också.
Men det här var något som kom till mig idag, innan nu. Ja. Så att det jag tänker är att en anledning till varför jag fortfarande sitter och bär på ilska, inte kopplat egentligen till Isoldes död, så jag känner, det är bara att jag kan känna sån, alltså det kommer som blixtilska när jag hamnar i situationen där jag upplever att jag inte blir hörd, sedd, bekräftad eller att det är en orättvisa.
Mm.
Då kunde jag nu när jag hörde det här koppla det till att jag tror att mycket ilska som är kvar i mig sitter i förlåtet.
Mm.
Fast jag har inte kunnat se det innan.
Nej, precis.
Jag pratar hela tiden om att du har inte ens sagt förlåt.
Mm. Och då, om vi ska prata sorgbevittningsspråk så menar du egentligen be om ursäkt.
Ja, exakt.
Ja,
ja precis.
Mm.
Mm. Det är insikt efter insikt.
Ja, precis.
Jag tycker det är häftigt att man, eller man, nej men att jag i alla fall kan, att det blir en resa.
Mm.
Alltså mitt mantra har ju, eller mantra, men det jag bestämde mig för var att det ska komma något himla bra ur det här efter Isoldes död. Och jag känner att det verkligen gör det.
Mm.
Herregud vad jag växer. Jag tyckte att jag var en jättebra människa innan.
Mm, vilket du säkerligen var också.
Ja, men jag gör en sån otrolig utveckling i mig själv.
Ja, just nej nu. Men och det är ju aldrig färdigt liksom.
Nej.
Det är ju aldrig färdigt. Nej. Jag sitter just nu mitt uppe i en del såna bearbetningar. Alltså det är ju, det är ju aldrig färdigt.
Nej.
Utan livet händer ju.
Ja.
Eller hur? Livet händer. Och då har vi ju våran sorgbearbetning som vi har som livsverktyg om vi vill. Men du och jag har ju valt det i alla fall.
Ja.
Det är skönt att ha den.
Ja, och nu är det dags för mig, känner jag, i det stadiet jag befinner mig i, att sätta mig ner och läsa sorgbearbetningsboken igen och göra lite tillägg. För jag har kommit på saker som jag vill lägga till till redan bearbetade relationer. Mm. Och det är egentligen flera relationer som jag har bearbetat. Och det är tack vare den här non-violent communication. Och, ja, man lägger pusselbitar.
Precis. Så. Men vi har ju en arbetsdag framför oss.
Ja,
eller hur? Precis efter påsk där.
Ja.
Då får vi väl läsa lite tillägg och lite brev för varandra.
Ja, du har också några att göra, eller?
Ja, det har jag verkligen. Det har jag verkligen. Det har jag verkligen. Jag brukar ju alltid läsa sorgbearbetningsboken en gång per år när jag är på semester. Men den här gången gjorde jag inte det, för det var lite mycket andra grejer som hände kring mig. Så jag pallade faktiskt inte det. Men det är spännande att göra det.
Ja, det är det.
För man upptäcker nya saker hela tiden.
Mm. Ja, jag känner att jag vill gå hem och börja läsa direkt nästan.
Ja. Det får vi.
Ja.
Men något annat då? Vi fortsätter att läsa non-violent communication naturligtvis. Mm.
Ja, jag blev lite sugen på att gå en kurs i det faktiskt.
Ja, det finns en hemsida som heter friareliv.se. Någon jag har varit inne på den på länge, men där finns det, dels finns det litteratur, men jag tror att de också har kurser. Jag kan kolla det nu när vi sitter här, men jag har för mig att det är så.
Vad sa du? Friareliv?
Friareliv.se. Ja, de har både utbildningar och de säljer böcker och allt möjligt. Så där kan du gå in och titta. De har introduktionskurs i non-violent till exempel.
Gud vad spännande.
Ja.
Jag har ju också bestämt mig för att utbilda mig till coach.
Ja, härligt.
Ja, det ska bli jättekul.
Mm.
Jag har en antagningsintervju efter påsk.
Mm.
Nej, är det denna veckan? Det är denna veckan.
Är det innan påsk?
Ja, innan påsk.
Ja, då är
Gud,
det.
Nu blir jag nervös.
Det är påsk nästa vecka.
Det är det. Ja. Jo, det är denna veckan.
Ja.
Ja, så en antagningsintervju.
Mm. Kul. Det tror jag blir jättebra för dig.
Mm. Ja. Mm. Ja, men det känns
jättekul. Jag kanske också skulle ge mig själv någon kurs.
Ja.
Det är länge sedan nu.
Ja.
Nej, det är inte så länge sedan. Förra hösten gick jag ju en ledarskapskurs hösten. Så det är inte så länge sedan. Nej, jag får väl göra något annat roligt.
Ja, men du ska ju göra massa roligt snart. Du fyller i år.
Precis. Jag fyller i år.
Ja.
Snart.
Då ska du fira i hela månaden.
Ja, så är tanken i alla fall. Vi får se vad det blir.
Mm. En av mina närmsta vänner, den viktigaste människan i mitt liv nästan, Malin.
Mm.
Hon fyller år på måndag och vi släpper ju detta på tisdagen. Mm. Så hon har precis fyllt 40.
Ja, härligt.
Ja.
40 liksom.
40 år.
Mm, jag fyller ju 60.
Mm.
Jag är ju inte en person som har någon ålderskris. Alltså det, jag har nog aldrig haft det. Men det här är, jag går inte greppa riktigt.
Nej.
60 år liksom. Alltså jag har ju kompisar som är lika gamla som mig som pratar om pension och sådana grejer. Du vet, det finns inte ens i min värld.
Nej.
Jag kan inte tänka mig det.
Men jag tänker att du också har skapat dig ett liv där du inte riktigt behöver pensionera kanske från det.
Nej, för att, det är klart att jag inte behöver det.
Nej, men för dels jobbar du med din egna pension. Mm. Nej, inte pension. Passion.
Ja, jag var tvungen att tänka bara, så här, vad menar hon nu liksom?
Jag, passion menar jag såklart.
Precis.
Ja,
precis. Ja.
Och du lägger ju upp dina egna dagar, så om du känner att du inte orkar jobba heltid så behöver du inte göra
Nej,
det. Utan du kan ju liksom anpassa dig själv.
Ja. Men det är roligt, man ska fira tycker jag.
Mm.
Man ska fira, en del säger det, så bara, det är ingenting att fira att man fyller år. Jag brukar säga, det finns 100 miljoner anledningar att fira att man fyller år.
Jag älskar ju att fylla år.
Då är vi ju kvar, vi lever liksom, eller hur?
Ja.
Mm.
Men när du var 40, var befann du dig då i livet, arbetslivet? För just det här med kris, alltså jag kan inte känna att jag har någon kris heller, men jag vet att jag ändå känner någonstans att jag trodde att jag vet inte vad jag trodde att jag skulle vara någonstans i livet nu, men jag kan ibland känna lite att jag inte har kommit så långt som jag tänkte att jag kanske skulle göra. Nej. Jag trodde definitivt att jag skulle vara gift och det är jag inte. Och jag, arbetsmässigt så är jag väl inte heller riktigt där jag kanske hade tänkt. Alltså jag vet inte vad jag har tänkt, men ändå är det är många lösa trådar känner jag.
Mm.
Men var var du någonstans?
När jag fyllde 40, då hade jag ett år kvar av mitt dåvarande äktenskap. Det visste jag ju inte då, men så var det.
Mm.
Jag jobbade som lärare, men hade nog börjat jobba lite som egen. Väldigt, väldigt lite. Eller det började kanske året efter, jag började nosa på det lite. Så där var jag.
Mm.
Så det har ju hänt väldigt mycket.
Ja.
Från där du är tills där jag är idag på de här 20 åren.
Ja.
Har det gjort. Mm.
Ja, för ibland så tänker jag att när jag är 50... Jag tänker nu vad jag vill vara när jag är 50.
Mm.
Och då har jag 10 år på mig att göra de grejerna.
Sen var ju mina barn, min yngsta var 9.
Mm.
Och sen min äldsta var 16 och sen Jonathan var 14. Så det var ju också lite...
Ja, lite äldre barn än vad jag har.
Mm.
Men jag hade fest, kom ihåg, när jag fyllde 40. Jag kommer ihåg att vi runt 12-snåret där på kvällen så... höjde jag glas och tackade folk för att de har kommit. Och då vet jag att inom mig så tog jag vissa beslut.
Mm.
Nu ska det hända lite saker.
Vill du dela vilka beslut du tog?
Ja, det var en del personliga som det tog ett tag så. Men det var härligt.
Mm.
Mm.
Ja, men jag är nog lite där också att jag tar lite beslut för mig själv.
Ja.
Just lite att nu är det min tid.
Ja, precis.
Alltså det har varit 7 år
av
tid för att skapa familj.
Mm.
Men nu går alla på förskolan och man märker att de börjar bli äldre. Ja. Alltså även om Julie bara är 2 så hon är ju mycket äldre 2-åring än vad Helia var som 2-åring för att hon har syskon. Alltså det är en skillnad i det ändå. Nej, men jag håller också på att ta vissa beslut och forma vem man vill vara. Och,
ja, men exakt.
Ja, men lite så.
Och på tal om filmen, Så som i himlen, som Kai Pollak har regisserat.
Mm.
Så i den filmen så är det ju också Helene Sjöholm är med och spelar där och sjunger ju Gabriellas sång.
Mm.
Den blev väldigt stor för mig under den här perioden.
Mm.
Texten är ju bland annat, jag har aldrig glömt vem jag var. Jag har bara låtit det sova. Kanske hade jag inget val, bara viljan att finnas kvar. Jag vill känna att jag lever. Och så vidare. Mm.
Mm. Det var ju väldigt träffande text.
Mm.
Ja. Vi kanske ska avsluta med det.
Jag tycker
med
den låten. Det tycker jag vi gör.
Ja.
Gabriellas sång med Helene Sjöholm.
Tack för idag Maria.
Tack.
Tack.
Hejdå.
Hejdå.
Det är nu som livet är mitt. Jag har fått en stund här på jorden och min längtan har fört mig hit. Det jag saknat och det jag fått, det är ändå vägen jag valt. Min förtröstan långt bortom orden som har visat liten bit. av den himmel jag aldrig nått. Jag vill känna att jag lever all den tid jag har. Ska jag leva som jag vill? Jag vill känna att jag sova. Kanske hade jag inte